Hej och välkomna till Amalthea Basic. Vi på Amalthea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadsgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning. Basic, basic, basic. Basic, basic, basic. Basic, basic, basic.
Jag har fått i uppdrag idag att berätta vad nyliberalism är för någonting. Och det var knepigare än vad jag tänkte det skulle vara, tror jag. Jag gick först innan jag kollade på typ Wikipedia, både engelska och svenska. Vad de har för definitioner, och man kan ju för det första konstatera att de är oerhört problematiska. De är, i några fall är de så här diametralt motsatta, skulle jag säga, mot så här vad jag skulle beteckna nyliberalism som. Men jag tror man kan förklara typ förvirringen med begreppsförvirringen, dels kring att den nyliberala rörelsen själv, jag kommer argumentera att det finns en nyliberal rörelse som man kan avgränsa så där. Men de gillar inte att använda beteckningen nyliberala längre. De gjorde det en gång i tiden när man formerade sig själv och sen slutade man göra det. Vilket ställer till med lite förvirring. Och i andra hand så vänstern som gillar att tala om nyliberaler och andra sidan tenderar liksom att säga att allting som man inte tycker om är nyliberalism, vilket också ställer till liksom ytterligare någon typ av problem. Om man tenderar väl då liksom att associera nedskärningspolitik, privatiseringar, avregleringar och kanske i synnerhet en minskad stat med nyliberalism. Jag ska säga, vissa av de här sakerna kanske är kompatibla men inte nödvändiga för ett nyliberalt projekt, och andra är liksom diametralt motsatt. Jag skulle säga att staten är en stark stat. Tanken om en stark stat framförallt är central i det nyliberala idéprojektet, skulle jag säga. Så det är liksom det största misstaget man gör. Jag tänkte dela upp det här föredraget i två sektioner. Jag vet inte så exakt hur långt jag har inte testat att hålla det. Jag skrev det typ idag och igår. Så jag hoppas jag hinner igenom allting. Typ. Men jag först tänkte ägna en liten stund, en rätt lång stund kanske, åt att så här, beskriva nyliberalismens historia. För jag tror att man kan inte förstå nyliberalismen om man inte studerar dess historia, dess uppkomst och dess så att säga, omformuleringen och sådär. För det är liksom inget, det går liksom inte att reducera nyliberalismen till några enskilda teser eller till någon enskild bok eller till några enskilda personer. Utan det är liksom en har varit en rörelse som har befunnit sig liksom i konstant förändring och sådär. Och för det andra tänkte jag ge några konkreta exempel på typ nyliberalism, hur det påverkar dagsaktuell politik och dagsaktuella politiska problem. Jag tänkte koncentrera mig på klimatrörelsen, klimatpolitiken. Jag tänkte också kolla på narkotikapolitiken faktiskt. Och så tänkte jag avsluta lite med att diskutera typ urban politik som man kan se i Malmö. Så där, liksom vilka tankegångar som liksom formulerats i de här nätverken rätt långt bort har fått praktiska och konkreta konsekvenser i Malmö idag. Liksom, som idéer som kanske började diskuteras först på 20-talet. Så jag vill då poängtera det liksom att nyliberalism är någonting som kanske känns ofta så väldigt ideologiskt abstrakt. Men jag vill understryka liksom att sättet jag närmar mig det på, många, en stor grupp forskare idag har försökt angripa det här problemet, eller vad man ska säga, liksom, är genom att titta på dem som en grupp människor. Alltså som en grupp intellektuella som diskuterar saker i grupp. Som har formulerat sina idéer i grupp, som har formulerat sina idéer i debatt med varandra och i någon typ av, vad ska man säga, interaktion med det som händer i samhället runt om. Det är en rörelse som har funnits i nästan 100 år. Den har liksom inte tyckt, de har liksom inte tyckt samma saker hela tiden, för att samhället har liksom inte sett likadant ut hela tiden. Man skulle kunna säga att i början när den nyliberala rörelsen formulerades så befann de sig liksom i konstant opposition. De fanns liksom utanför alla styrande organ i samhället. De fanns utanför prestigeuniversiteten. Och de kunde formulera sina idéer någorlunda så där i lugn och ro. Utan liksom en alltför så här ingripande påverkan från de dominerande ekonomiska idéerna. Senare blev man den dominerande, ska man säga, idén om styrning i alla möjliga nivåer i samhället själva, va? Och det är ungefär där vi befinner oss idag, skulle jag säga, i liksom någon typ av nyliberal hegemoni där idéerna som har formulerats av de här någonstans har blivit dominerande. Med det sagt så skulle man kunna säga liksom att en av problemen då med att definiera nyliberalismen utifrån vissa ideologiska punkter är att vi har att göra med en rörelse där personer inte alltid håller med varandra och ibland byter åsikt liksom i centrala frågor. Och det liksom bidrar, skulle jag säga, till en viss typ av förvirring även för mig. Liksom, även nu när jag satt liksom och skulle teckna ner några centrala frågor. Och så där. Men jag tror ändå man kan göra det. Jag tror det är några saker man skulle kunna komma fram till. Och så där. Och när man pratar om nyliberalismens historia så tror jag att de flesta, om man är lite inläst sådär, hobbyinläst, brukar man tänka tillbaka på kanske den utveckling som skedde i Storbritannien och i USA på 70-80-talet med Thatcher och Reagan. Några kanske tänker sig tillbaka lite längre till den militärkupp som skedde i Chile 1973. Men jag skulle faktiskt, flera med mig nu, där forskningen de senaste åren har kanske visat att för att förstå det här så måste man gå tillbaka ännu längre tillbaka i tiden, kanske ända tillbaka till 1920-talet. Och då är liksom också ett problem att nyliberalismen, tror jag, måste förklaras historiskt. Men problemet med den är att den har många historier, den har många liksom ursprung. Och man kan argumentera för att man borde börja studera den på olika platser och sådär. Men jag tycker att det lättaste, om man ska liksom förstå dess konkreta påverkan, då är att titta tillbaka på Wien, alltså Österrike, på 1920-talet, som blev en plats där många av de idéerna som blev centrala för nyliberalismen och det nyliberala tankegodset kom att formuleras. Den första generationen, alltså det finns många generationer nyliberaler för att rörelsen har funnits i cirka 100 år, men den första var kanske den som konstituerade de centrala tankegodserna, så där kan man säga. Den första generationens nyliberaler hade tidigare på ett eller annat sätt varit kopplade, vissa av dem hade varit det i alla fall, till den österrikes-ungerska kejserliga statsadministrationen. Alltså Österrike-Ungern var fram till 1918 ett av Europas största länder. Det var liksom en supermakt i Europas hjärta som hade många nationalstater under sig, med en kejserlig administration som kunde låta, så att säga, nationalstaten agera lite som man ville, men i vissa centrala frågor kunde den kejserliga administrationen säga nej, stopp, ni får inte göra mer. Det hotar liksom vissa centrala maktbalanser och så där. Och två av de centrala personerna som jag kommer att prata om här är Friedrich von Hayek och Ludwig von Mises. Von Mises framförallt var stöpt i den här österrikisk-ungerska administrationen. Mises kom, skulle jag säga, att framförallt bli en ideologisk inspiration för den nyliberala rörelsen, inte så mycket organisatoriskt. Hayek kommer att bli ideologisk och organisatorisk nästor, kan man säga. Han levde, de blev så jävla gamla. Hayek blev nästan 100 år, tror jag. Dog sent, en bit in på 90-talet, föddes 1899. Von Mises född 1880-tal. Dog på 70-talet, så båda över 90 år gamla. Mises blev liksom lite utsparkad för att han var socialt omöjlig, som många av de här var. De hade liksom stärkt sig hyperindividualister, jättesvårt att komma överens. Och något av alltså Hayeks stora, alltså det som gjorde honom mästerlig i de här sammanhangen var att han lyckades få alla de här divorna någonstans som trodde de var de bästa entreprenörerna i världen och så vidare. Att samsas. Man skulle kunna säga liksom att, ska se om jag inte upprepar mig här. Hallå. Så de här var ju liksom tränade i den österrikiska statsadministrationen von Mises framförallt hade sedan lärt upp Hayek. Och det de i huvudsak var nostalgiska var liksom det här systemet där man hela tiden kunde stoppa uppifrån massornas hot mot eliten så att säga. Man kunde stoppa demokratiska anspråk, man kunde stoppa ekonomisk politik som man tyckte var problematisk. Man kunde garantera någon typ av klassisk liberal styrning med fri företagsamhet och så vidare. Den rollen också är rätt intressant. Alltså det är ett imperie, ska man säga, strukturen. Därför att den kom i sig, det är en liten parentes, kanske likna uppbyggnaden av den europeiska unionen, av IMF och Världsbanken. Att man ville ha de nyliberaler som började influera de systemen, såg liksom det österrikiska imperiet som någon typ av förebild för hur man på en central nivå skulle kunna garantera viss ekonomisk styrning och stoppa viss typ av demokratiskt inflytande över den ekonomiska politiken. Och det intressanta också är att den sista så här, kronprinsen av Österrike, Otto von Habsburg, också kommer att bli liksom inblandad i det här nyliberala, proto-nyliberala nätverket som liksom tittade sig tillbaka nostalgiskt mot den österrikiska administrationen, eller den imperialistiska österrikiska administrationen. Det är rätt intressant därför att om man tänker på liberalism i någon mån så formulerades den på 1700-1800-talet som en borgerlig rörelse mot liksom aristokratin, men den nyliberala redan från början, redan liksom på 1920-talet, kom att koppla till sig personer som själva gjorde liksom anspråk på den österrikiska tronen. Så på de nyliberala mötena skålade man bland annat liksom för återupprättandet av den österrikiska habsburgska monarkin och sådär. Vilket idag när man tänker nyliberalism, en så här frihetsrörelse, bort med alla strukturer, liksom låter paradoxalt, men det är inte det. Därför att det var en rörelse som redan från början formulerades liksom, och längtade nostalgiskt tillbaka till det gamla. Man skulle kunna säga att liksom de här Hayek och Röpke, en tysk nyliberal nederst, och von Mises, de, när de agerade i Österrike så försökte de liksom hela tiden hantera liksom en ny typ av problem också som liksom uppstod i Österrike och egentligen i hela världen ungefär samtidigt som det efter österrikiska riket hade kollapsat. Dels var det framväxten av fackföreningsrörelserna som såg djupt problematiska, de hotade äganderätten. Det var framväxten av de socialistiska partierna såg man också som djupt problematiska och ville stoppa. Det var det, liksom det som formade dem som unga politiker, skulle jag säga. Och det var också i någon mån framväxten av de demokratiska massrörelserna som man såg som djupt oroväckande. Om man från centralt håll skulle kunna liksom determinera och garantera en viss typ av ekonomisk politik. Alltså demokratin sågs, demokratins framväxt, existerade ju ingen demokrati i den här tiden, eller den var väldigt färsk och ny i alla fall, såg som ett problem därför att den gjorde så att eliten i administrationen inte längre kunde föra vilken ekonomisk politik man ville, så att säga. Och detta kopplade man också samman till frågan om nationalstaternas oberoende. Så att den här första generationen nyliberaler var rätt skeptiska till nationalstaten. Så nationalstaten som projekt, eller nationalstaten som oberoende projekt. Där nationerna gillade dem, för att nationerna skulle kunna legitimera så ville man gärna se dem under någon typ av transnationellt eller så överstatlig enhet som imperiet då i Österrike eller så. Den första generationens nyliberaler som sysselsatte sig i de ekonomiska skolorna på 20-talet började jobba med vad man kallade för konjunkturcykelstudier. Alltså det här var den första generationen, skulle man säga, nationalekonomer i världen. Nationalekonomin existerade inte som fält tidigare. Och som av en händelse så existerade inte heller idén om att världsekonomin skulle vara en sak tidigare. Utan idén om att det skulle finnas en världsekonomi överhuvudtaget var en idé som uppstod efter det första världskriget i och med konjunkturcykelstudierna på 1920-talet. Lite förenklat kan man säga, vilket är rätt fascinerande. Så det var först när man började samla in enorma mängder data om ett objekt som man kunde börja föreställa sig att det här objektet överhuvudtaget existerade. Tidigare hade man kanske sett ekonomierna i nationer så som relativt avgränsade. De hade inte så där jättemycket med varandra att göra. Globala konjunkturer hade man nog ingen riktig pejl på. Så där. Och målet skulle jag säga med de här konjunkturcykelstudierna var att man ville göra det man hade börjat se. Liksom de kapitalistiska fluktueringarna upp och ner som förutsägbara och begripbara. Man ville skapa med datainsamling ett sätt att göra världen hanterbar och planerbar och överskådlig. Och det är det här liksom många så neoklassiska ekonomer jobbar med under 20-talet. Och så där. Inte minst i Sverige där man har en stor skola i Stockholm som jobbar med det. Men ändå på torsdagen den 24 oktober 1929 så smäller det på Wall Street. Börsen faller fritt. Världsekonomin står i gungning. Och trots att man har liksom jobbat under liksom många år med en massiv datainsamling om hur ekonomin fungerar så är det ingen i det här nätverket som ens i närheten har kunnat förutspå den här kraschen. Det kommer liksom som en chock. Man har liksom ingen aning av vad det är som håller på att hända. Och den händelsen skulle jag säga är helt central för de slutsatser om hur man kan göra verkligheten förståelig och begripbar för den nyliberala rörelsen. Alltså så här att trots att vi har jättemycket data så kan vi ändå inte säga någonting om vad som händer i världen. Vi trodde vi kunde det. Vad är det som händer? Varför är det så? Och den slutsatsen som Hayek fattade, som han kanske är mest känd för och som liksom blev en av de dominerande tankegångarna i den nyliberala rörelsen var att verkligheten, samhället och ekonomin inte kan göras vetbar av människor. Det går inte att veta någonting om de här objekten överhuvudtaget. Och den konsekvensen, eller den uppenbarelsen leder också i någon mån till att ekonomin och samhället inte heller går att planera. För i värsta fall leder det, eller i bästa fall leder det liksom bara till något meningslöst. Och i värsta fall kommer det leda till katastrof. Liksom. När människor försöker lägga sig i vad man inte... Ja. Ja. Det så är det. Vad sa du? Så är det säkert. Alltså, de här konjunkturerna går ju upp och ner. Liksom. Vi är säkert på väg mot en ny sorts krasch. Men det här brukar man då kalla liksom, för grunden i vad man kan säga, kalla för den nyliberala epistemologin. Och epistemologi är ett jättefint ord för kunskapssyn. Och den nyliberala kunskapssynen går ungefär ut på att människor inte kan veta någonting om världen. Eller vanliga dödliga människor kan inte få en fullgod bild av samhället och därför kan samhället och ekonomin så att säga inte heller planeras. Man kan också sätta det här i en tvärt kontrast skulle jag säga med den kunskapssyn som växte upp i den socialistiska rörelsen ungefär samtidigt och tidigare. Där liksom alla samhällsproblem skulle hanteras med planering och rationellt agerande. Så att man positionerade sig så här kunskapsmässigt mot socialismen så här redan från början. Jag tror liksom inte att när världsekonomin kollapsade att den enda möjliga slutsatsen skulle vara att man kom fram till att planering är omöjligt. Men man gjorde detta i en situation där liksom socialisterna var en största och starkaste fiender och kanske den farligaste fienden också. Så man liksom positionerade hela sin kunskapssyn mot socialismen. Så liksom hela grunden i hur man såg på världen var antisocialistisk kan man säga. Eller helt inkompatibel med all typ av socialistisk politik. Och man också menar att socialismen är... Men den är omöjlig. Därför att de säger att de kan göra något som överhuvudtaget inte går att göra. Den är liksom inte bara politiskt så här problematisk. Den bygger liksom på en kunskapssyn som inte går att genomföra. Men nyliberalernas slutsats var ju dock inte att man bara skulle underkasta sig kaoset och liksom se vad som hände. Utan istället så utvecklade Hayek idén. Alltså Friedrich von Hayek som är då herren till... uppe till vänster i bild och Röpke i handen nere och von Mises där uppe. Det var programmet själv som... Det var en algoritm som tyckte det var en snygg sammanklippning av tre bilder. Det ser lite ut som att det är Röpke tänker på dem som pratade. Och Hayek utvecklade då idén om att marknaden är en kunskapsmaskin. Och det är den bästa kunskapsmaskinen som mänskligheten känner till. Och marknaden blir så att säga en informationsprocessor där prissignaler, om den ges möjlighet då, marknaden, liksom kan signalera vad som är bra och dåligt, rätt och fel, vad man bör göra och inte bör göra. Liksom. Så marknaden blir liksom en nästan magisk apparat som om man stoppar in informationen, den kommer den liksom säga vad man ska göra och inte göra, vad som är bra och dåligt. Det här får också, skulle jag säga, fortsatta direkta konsekvenser för den nyliberala förhållningssätt. Vi befinner oss fortfarande på 20-talet, ska jag säga. Konsekvens för det nyliberala förhållningssättet till demokratin. För även den borgerliga demokratin, alltså där man går och röstar på representanter var fjärde år och sådär, blir utifrån det här nyliberala tankesättet en typ av planering. Alltså ett sätt för människor att försöka planera samhället. Och det är farligt, det är dåligt. Det funkar inte med vår kunskapssyn. Så därför blir man blir redan från början, skulle jag säga, så här principiella motståndare till demokratin, därför att demokratin också hotar att störa marknadsmekanismerna. Det är inte bara så att man kan planera saker, men man kan också planera saker så att marknaden liksom inte kan säga saker längre. Dessutom hade man en rätt aristokratisk syn om att vanligt folk var rätt dumma i huvudet och skulle hållas undan inflytande. Det var liksom rätt hopplöst att stoppa in dem i skolsystem och sådär. Man kan nog inte göra sådär mycket av dem. Men von Mises då, herren uppe till höger, utvecklade liksom samtidigt under 20-talet en alternativ idé till demokratin som han kallade för konsumentsuveränitet eller för konsumentdemokrati. Idén var att istället för att man skulle rösta med gå till valurnan och rösta eller välja representanter inom en viss tidsperiod och sådär, alltså det demokratiska systemet som vi är vana vid idag, så skulle man skapa ett ekonomiskt system där man skulle rösta med fötterna inom stora citationstecken. Alltså låt människor vara konsumenter, låt människor välja med sina plånböcker vilken vård man vill ha, vilken skola man vill ha, vilka offentliga tjänster man vill ha. Då kommer prismekanismerna visa vad som är bra och dåligt. Alltså vilka skolor som fungerar, vilken typ av sjukvård som fungerar, vilka som inte fungerar. Det är så samhället ska styras. Genom att människor betalar för det man vill ha. Och det man kan betala för är också det som kommer att genomföras och ske. Där man inte vill betala för det kommer ju gå under. Det kommer ju liksom visa då att de företag som inte levererar liksom det som människor vill ha. Kommer liksom på ett demokratiskt sätt, om menar Mises då, gå under i den här. För man ger ju inte folk vad man vill ha. Baksidan av det här, eller liksom sammankopplat med det här, blir ju då, vilket de också känner till, att människor med mycket pengar får ju också väldigt mycket inflytande. Alltså kan du betala för väldigt mycket så kan du också bestämma väldigt mycket hur samhället skulle utvecklas. Men för dem var ju det heller inget problem, därför att det är marknaden och prismekanismerna som visar vem som förtjänar att ha mycket pengar. Och därför också förtjänar att ha mycket mer att säga till dem än andra människor. Så man skulle kunna sammanfatta den här utvecklingen på 20-talet med att det som kom att bli, här hade de ännu inte formulerat sig som nyliberaler, det kanske man ska understryka, men de var på väg att göra det. Fostrades liksom i ett sammanhang där de demokratiska massrörelserna var ett problem, där den ekonomiska depressionen liksom ställde allting på sitt huvud och liksom där den ombalanseringen i den imperialistiska världsordningen också liksom ställer till med problem som man tidigare inte kunde hantera. Då är det kanske kollapsen av det österrikiska imperiet man kan titta på, men också på framväxten av Sovjetunionen som liksom på ett så här geopolitiskt plan hotade kapitalismen. Jag vill då poängtera, vilket jag har nämnt lite i alla fall, att den nyliberala utvecklingen inte skedde i ett vakuum. Alltså det var inte bara de här personerna som satt in på sin kammare och utvecklade idéer samtidigt som ingen annan utvecklade idéer runt om. Det fanns konkurrerande idéer och sådär. Och de var också tvungna att hantera liksom förändrade världshändelser. Och en av de viktigaste större händelserna som man skulle kunna säga påverkade egentligen alla. Men all form av styrning, all form av ekonomi, alla sätt som stater styrde på var att liksom den klassiska liberalismen, alltså den liberalismen som har växt fram under sent 1700-tal och under 1800-tal, den kollapsar. Den bryts ner. Och det största beviset på det för människor som levde på 20- och 30-talet var kraschen 1929. Där då de liberala ekonomiska teorierna som var dominerade inte kunde göra att man styrde på ett rimligt sätt. Det blev liksom kris och katastrof. Liberalismen hade liksom växt fram under 1800-talet och under 1700-talet kan man säga, med ett löfte om total emancipation, alltså alla människors lika värde, vi kommer liksom bygga en bättre värld rationellt tillsammans. Den första totala kollapsen för det tankesättet skedde väl redan 1914 när liksom det första världskriget bröt ur, och det gick inte överhuvudtaget i linje med liberaler som menar att världsekonomin är så sammankopplad idag så att staterna kan inte kriga. Vi är så rationella idag så det kan inte kriga. Men ändå liksom bröt det dit det största kriget ut på världen. Så dels kriget 14, dels som liksom började göra att det här gamla liberala systemet eller tankesystemet började gunga, och dels då kanske ännu tydligare börskraschen 1929. Jag kanske ska nämna liksom också att ett annat problem med den äldre liberalismen som hade utvecklats under 1800-talet var att den hade blivit väldigt spretig. Det fanns en idé om att det fanns liksom en liberal idé. Men å ena sidan så slets det mellan någon som en utilitarist som Jeremy Bentham, vars idéer liksom närmast kan ses som vänstersocialdemokratiska. Alltså man ska bygga ett samhälle som är jättebra för de flesta. Vi ska ha en välfärdsstat, vi ska ha full, vi ska inte ha någon arbetslöshet, full sysselsättning och så vidare. Där tanken då var att vi måste bygga ett samhälle som är så bra för så många som möjligt. Det är detta som är utilitarism. Liksom. Så mycket lycka till så många som möjligt. Å andra sidan hade vi liksom en typ av liberalism som började växa fram under sent 1800-tal som kom att associeras med en person som heter Robert Spencer. Det är också en typ av utilitarism. Men en utilitarism som liksom inte ser på nytto eller lyckomaximering för människor, utan för lyckomaximering för rasen. Alltså det system som man ska förespråka är liksom the survival of the fittest, de starkas rätt. Då utvecklar man liksom ett ekonomiskt system som man kallar för laissez-faire-liberalism. Där staten i princip inte ska göra någonting alls. Man föreställer sig att marknaden är en naturlig sfär som kommer liksom gör att de människor som inte klarar sig, de ska inte heller klara sig, de kommer falla bort och vi kommer få en starkare ras spontant genom att bara låta ekonomin liksom gå sin gång. Och båda de här tankesystemen var liksom dominerande ungefär samtidigt. Det fanns liksom inte i den liberala styrningen att hantera slitningen mellan de båda kan man säga, vilket kanske först blev uppenbart det med kraschen 1929. Det var först då man började aktivt föreställa sig att vi behöver en ny typ av liberalism. Och det formulerades också, inte bara nyliberalism, men en annan typ av nyliberalism som jag skulle vilja nämna lite, i alla fall i förbifarten. Och det är kanske liberalism som kommer att vara dominerande från 30-talet, i någon mån under 40-talet, 50-, 60-, 70-tal. Den som vann så att säga debatten om vilken liberalism som ska ta över för att rädda äganderätten. För det var det som var, det måste man säga, att det var det som var liksom huvudproblemet för liberalerna, att det gamla liberala systemet som upprätthåller någon typ av ordning där äganderätten och fri företagsamhet och så vidare garanteras. Den är hotad. Den är hotad av nazister lite, men framförallt av kommunister. Och av liberalismens egna problem att så här, formulera styrning. Liksom. Uppenbarligen har det vi har gjort inte fungerat därför att det råder massarbetslöshet. Folk svälter i västvärlden. Det finns brödköer i USA. Så den liberalismen är kanske allmänt känd som keynesianism. Och den formulerades kring tanken att staterna ska ha en progressiv inkomstskatt. Alltså man ska omfördela pengar från fattiga människor till rika människor. Man ska ha en kraftigt utbyggd välfärd. Man ska bekämpa arbetslöshet och så vidare. Och det var det här som skulle göra att kapitalismen kunde räddas. Alltså genom att reglera den med statlig intervention som tog bort avarten av kapitalismen och garanterade så att säga att folk kunde leva gött. Och det minskade också, ska man säga, klassklyftorna rätt radikalt i hela västvärlden från cirka 1945 till 1973. Man skulle säga att nyliberalismen också liksom kan, i det systemet så kan man också tänka sig viss typ av intervention och sådär, eller i hög grad kan man tänka sig intervention. Men den skiljer sig i den mån att nyliberaler istället för att ingripa direkt och detaljerat snarare vill styra genom att upprätthålla legala ramverk för att optimera konkurrensmekanismer och sådär. När då keynesianismen då snarare vill styra genom att bygga upp generösa välfärdssystem, sjukvårdssystem, bra universitetsutbildning för alla. Och så att det är mer detaljerad statlig styrning skulle man kunna säga som styr liksom men i många specifika fall istället för en stor enhetlig logik om konkurrens som blev liksom det nyliberala sättet att styra. Det är liksom i den här situationen som nyliberalismen börja formuleras. Alltså dels så kollapsar den klassiska liberalismen, dels håller kommunismen på att växa fram, dels håller Tyskland på att bli nazistiskt. Vilket förvisso inte avskaffar kapitalismen i Tyskland, men man börjar styra utifrån någon typ av keynesianistisk modell i Tyskland där staten ändå kan gå in och liksom reglera ekonomin på ett sätt som nyliberalerna inte gillar. Så den konkreta skulle jag säga nyliberala organiseringen, så här, organiseringen av nyliberalismen som ett enhetligt projekt där då von Mises, Röpke, Hayek var centrala gestalter. Det första försöket skedde 1938 i Paris under något som kallades för Colloque Walter Lippmann, där man samlade ett gäng filosofer, journalister, ekonomer för att försöka explicit formulera ett manifest till en ny typ av liberalism som dels skulle hantera hotet från kommunismen och dels hantera problemet mot den gamla laissez-faire-liberalismen. Alltså man var explicita motståndare till vad man kallade den klassiska liberalismen. Man var explicita motståndare till vad man kallade för laissez-faire. Alltså laissez-faire som var den dominerande liberala tanken på låt gå, kan man säga att det betyder. Alltså bara där staten inte lägger sig i. Det är det som är laissez-faire. Det är ett franskt ord. Det är en bra fråga. Och det var liksom det som var den gamla så här, kapitalismens eller liberalismens doktrin. Att så länge staten inte gör någonting alls så kommer liksom någon naturlig ordning att spontant uppstå och lösa allting åt oss. Vi behöver inte göra någonting överhuvudtaget. Detta trodde inte nyliberalerna en enda sekund på. Det var liksom den stora saken man formulerade sig mot. Och det är liksom också intressant för om man tittar på Wikipedia och sådär. När de förklarar nyliberalism så brukar de säga att nyliberalismen är laissez-faire-liberalism. Det är återuppståndelsen av den klassiska liberalismen. Och detta säger man trots att liksom det var detta man formulerade sig emot. Sen kan man också, det finns anledningar till att sådana missförstånd finns. Inte minst därför att nyliberalismen utåtriktade propaganda och sådär. Inte gärna skryter med att man är rätt positiv till staten, men en viss typ av stat. Och på det här Walter Lippmann-kolloquiet så formulerade man liksom ett antal idéer. Och en av de frågorna man diskuterade liksom innerligt var frågan om staten. Alltså hur stor får staten vara? Vad ska staten göra? Vad ska staten inte göra? Och det fanns i princip konsensus om att marknaden som objekt inte klarar sig själv. Alltså marknaden är ingen naturlig grej som kan klara sig själv. Utan statens funktion måste vara att skapa och återskapa och skydda marknaden. Det ska vara liksom det centrala som staten ska göra. Därför att marknaden klarar inte av att göra detta själv. Det trodde ideologen liksom, i den klassiska liberalismen, även om man kan titta på den klassiska liberalismen och också hitta jättemånga konkreta undantag mot det. Men det var liksom också någonting som gjorde kanske att det fanns liksom en stor diskrepans mellan verklighet, vad som de facto hände på 1800-talet och vad liksom 1800-talets liberaler formulerade, för att de hade kanske en naiv bild av verkligheten och sådär. Nyliberalerna hade inte alls, de har liksom lärt sig av de misstagen, så de själva i alla fall. Det skapade lite osämja. Någon som von Mises var stark motståndare till all typ av statlig intervention, vilket också gjorde att han liksom senare fick lämna de nyliberala nätverken. Han klarade liksom inte av att sitta i samma mötesrum som folk, utan han började skrika att de var kommunister och socialister typ, och sprang därifrån. Men hans liksom idéer om konsumentsuveränitet blev liksom något som levde kvar, ska man säga, i den nyliberala rörelsen i vilket fall. Men det skapar också lite förvirring, därför att folk pekar på von Mises, men han var ändå emot staten, alltså är den nyliberala rörelsen det. Men svaret på den frågan är typ att von Mises aldrig var, den frågan fick aldrig något inflytande i den nyliberala rörelsen för hans del. Och det finns liksom ingen konkret nyliberal styrning heller där staten inte har varit viktig. En annan stor slutsats som skilde sig från den tidigare klassiska liberalismen var åsikten att monopol var dåliga. Alltså att företagsmonopol är jättefarliga, och anledningen till det är att de stör konkurrensen. Och konkurrensen blev liksom något av ett ledord för formuleringen av liksom den nyliberala rörelsen. Om vi bara låter skapa situationer där konkurrens kan råda, så kommer liksom optimala lösningar att uppstå spontant. Men konkurrenssituationerna i sig måste skapas av en statlig aktör. De kan liksom inte garantera, de uppstår inte i en naturlig ordning. Vi måste garantera att konkurrens kan uppstå. Men om vi sätter upp ramar för konkurrens, så kommer det liksom inom de ramarna, så kommer liksom det spontant uppstå utifrån marknadsprinciper då, liksom en optimal ordning. En annan sån sak som man också såg som ett monopol var fackföreningsrörelser. Det var så man motiverade att man var emot fackföreningsrörelser. Därför att de skapar också monopol. De skapar monopol på arbetskraft, vilket stör prismekanismerna. Alltså man har ingen aning om liksom hur många anställda ett företag behöver. Eller hur situationen ser ut med tillgång och efterfrågan. Därför att fackföreningarna stör ju prisbildningen. De kan sätta priser som, liksom, som inte är i nivå med den naturliga prissättningen. Intressant nog så ändrade sig rätt många nyliberaler i frågan om monopol på 50-talet. Där man helt plötsligt började acceptera stora företagsmonopol. Det hänger också ihop med att stora företag börjar sponsra den nyliberala rörelsen. Vilket också gör liksom att man är rätt anpasslig till företagens intressen. Men däremot finns det fundamentala motståndet till fackföreningarna, skulle jag säga. Det finns kvar ända till idag. Så slutsatsen blir att konkurrensen är den ultimata styrningsprincipen för allting. Alltså vad vi än ska styra på vilken nivå som helst i princip, så är det konkurrens som är det sättet som det ska styras på. Och marknaden är en plats för konkurrens. Det är så man ser på marknaden. På marknaden sker konkurrens. Och här finns också en skillnad, skulle jag säga, mot den tidigare klassiska liberalismen. Där var marknaden mer en plats där man bytte varor på. Men i nyliberalismen blev marknaden en plats där man konkurrerar på istället. Det är inte varuutbyte primärt, utan det är konkurrens. Man konkurrerar mot varandra. Och en sista viktig slutsats som man formulerar här 1938 är att det privata företaget, alltså firman, den privata firman formuleras som den optimala formen för hur en stat ska se ut. Men också för det optimala sättet som en individ ska agera på. Alltså en personlig individ ska också agera som den vore en firma. Ta ansvar för sina företeelser, kunna planera för framtiden, ta risker, gå med vinst och så vidare. Så liksom hela samhället ska organiseras som en privat firma organiseras. Men det är alltså den kanske största så här saken som man ska ta med sig, tror jag, när man tittar på hur nyliberalismen formulerades så sent 30-tal, är att den formulerades i huvudsak mot den klassiska liberalismens problem. Inte som en kontinuitet av den klassiska liberalismen, utan som en lösning på dess sammanbrott och interna paradoxer och sådär. Som man var mycket medveten om, som man var mycket kritiska mot. Och det är liksom en huvudskillnad då kanske var att man inte ansåg att det fanns en naturlig marknad. Den måste skapas och återskapas av staten. Och man kan säga att krigsutbrottet 1939 ledde till att den nyliberala organiseringen fick hejda sig. Det gick inte att ha de här mötena, den nyliberala idéutvecklingen. Pausades kan man säga under kriget. Hayek skrev förvisso en väldigt inflytelserik bok, The Road to Serfdom 1944, som är rätt läsvärd för att förstå nyliberalism. Där han i huvudsak artikulerade nyliberalismen som ett svar mot nazismen. Om vi får nyliberalism kan vi aldrig igen få nazism. Vilket i sig är rätt briljant propagandadrag, med tanke på att många nyliberaler på 20-talet var positiva till den fascistiska utvecklingen i Italien och sådär, på grund av att Mussolini garanterade den privata äganderätten. Von Mises var en sån exempelvis. Så det fanns liksom redan då väldigt konkreta fall där man liksom stödde auktoritära fascistiska ledare mot demokrati. Men 1947 så samlades man till ett möte i Schweiz, nära Davos, i Mont Pelerin. Och det var liksom, det blev så att säga starten på någon typ av nyliberal international. Där ledande män, nästan alla var män, från hela världen, filosofer, journalister, ekonomer, sociologer, statsvetare, samlades för att liksom diskutera lösningen på framtiden och för att artikulera en långsiktig plan för hur den fria marknadsliberalismen kunde återupprättas i en tid när man liksom trodde att keynesianismen och den andra typen av välfärdsliberalism liksom hade segrat eller hotade liksom att förstöra kapitalismen. En deltagare från Sverige fanns på plats, Herbert Tingsten. Jag vet inte om någon vet. Chefredaktör för DN, tidigare socialdemokrat. Skriver i sin biografi att han lämnade socialdemokratin på grund av att han läste Hayek. Men i sin samtid så sa han att de här rörelserna var alldeles för radikala för honom själv. Och han gick bara på ett möte. Men när man följer hans insatser sen i svensk media så är han alltid med att introducera nyliberala tidningar. Han recenserar dem alltid, ser till att de får stort utrymme. Och sådär. Så även om det är svårt att lista liksom ett 10-punktsprogram för vad nyliberalismens idéer är, så tror jag ändå man utifrån det här mötet i Mont Pelerin 1947 kan så här, lista en gäng, ett gäng frågor som blev någon typ av manifest, kan man säga. Den första av dessa, så många, 7 stycken tror jag har skrivit ner, går det på att marknaden är en sanningsmaskin. Marknaden är en kunskapsmaskin. Det är liksom genom marknaden man kan nå kunskap. Det går i princip inte på något annat sätt. En annan slutsats man fattade var att marknadens misslyckanden kan bara lösas av mer marknadsåtgärder. Alltså man var inne på att marknaden kan göra fel. Men sättet att lösa de problemen på är inte att, så att säga, staten går in och detaljreglerar. Utan det är att öppna upp ännu mer marknadslösningar. En tredje slutsats som de flesta var överens om var att en stark stat är nödvändig för att skydda marknaden från samhället. Då ser man då staten som någon typ av överhet som ska skyddas från personer som oss. Som kanske har idéer om hur saker ska gå till. Så man vill ha en auktoritär stat som skyddar. Alltså en stat som skyddar marknaden från samhället. Det var liksom en idé man var överens om. En annan idé man formulerade var att entreprenören är liksom det centrala subjektet. Det är liksom den typen av människa man vill se som ska kunna verka och agera och leva i samhället. Entreprenören är en person som sköter sig själv som om hon vore en firma. Som tar ansvar för sina egna framgångar, för sina egna misslyckanden. Som tar risker på ett sätt som i slutändan gynnar alla. En femte slutsats som man fattade var att dessa ordningar, som jag tidigare listade här, inte kommer uppstå spontant. Som den tidigare liberalismen trodde. Man kan liksom inte bara lämna saker i fred och hoppas att det kommer bli så här. Alltså entreprenörer skapas inte själva. Människor är inte till naturen entreprenörer, även om de har möjlighet att bli det. Utan en stark stat måste se till att detta sker. Man måste ha intervention för att garantera att detta sker, så att säga. Kopplat till detta är nyliberalismens frihetsbegrepp. Man ville skapa en värld med frihet. Man ser sig själv som en frihetsrörelse, men man hade en väldigt märklig definition av vad frihet innebar, kan man säga. För nyliberaler är frihet att vara en entreprenör. Alltså underkastar man sig de kraven på entreprenörskap, då är man fri. Man är inte fri därför att man har möjlighet att gå i skolan eller därför att man inte sitter i fängelse eller sådär, utan för att man är en entreprenör. Det är det som är frihet. Så det är liksom ett lite märkligt frihetsbegrepp som går ut att man måste underkasta sig vissa idéer. Man kan säga att det är också en sociologisk, filosofisk, juridisk rörelse som formuleras snarare än en ekonomisk. Alltså i huvudsak inte ett ekonomiskt program som formuleras, utan det juridiska är kanske det allra, allra viktigaste. Och de texter som framförallt Hayek skriver sedan är av juridisk karaktär. Man är väldigt inne på att formulera grundlagar, lagstiftningssystem och sådär. För det är lagarna som ska liksom producera marknader. Det är sekundärt att förstå liksom hur marknaderna funderar. Nu jag når kvart kvar kanske. Nu ska vi se. Vad var det? Man skulle liksom kunna säga också att det var idéerna som formulerades på det här viktiga grundade Montpellierinmötet 1947. Och nyliberalismen liksom lyckades, det var liksom det som blev den sam, alltså man hade kontinuerliga möten som kallades för Montpellierinsällskapsmöten. Man hade dem cirka vartannat år runt om på jorden, men man lyckades befästa sig själva på vissa lärocenter. Chicago-skolan blev ett sånt centralt fält där man kunde utveckla sina idéer och sina teorier ostörda från de dominerande keynesianska tänkarna som dominerade elituniversiteten i USA. Harvard, Berkeley, Stanford, Yale och så vidare. Där var liksom keynesianismen stark. Men i Chicago så fick man en möjlighet att i liksom isolerat, långt, alltså det var långt bort också. Det var liksom i mellanvästern i USA, fysiskt långt bort från de här keynesianisterna som kunde störa ens idéutveckling. Virginia-skolan blev också ett starkt center kopplat till en skola som kommer att heta Public Choice. James Buchanan, skapat med oljepengar kan man säga från kockbröderna. Så att liksom möjligheten för de här nätverken att fungera byggde hela tiden på att det fanns, alltså det var inte billigt att samla hundratals forskare från hela världen på 40-talet. Man fick flyga in dem. Det var liksom en massiv apparat. Man fick hyra lyxhotell för att det här var liksom personer som krävde liksom extremt hög standard. Så man skulle kunna säga liksom att redan från början så var man helt beroende av finansiering från den privata sektorn och sådär. Som också såg den här, eller vissa i den privata sektorn såg de här som liksom en framtida garant på att kapitalismen skulle kunna frodas, att man skulle kunna garantera vinster och sådär. Och vad som händer skulle man kunna säga är liksom att de nyliberala tankarna som mer eller mindre liknar ändå det man har formulerat, det jag nämnde i Montpellier 1947, gör att man lyckas utveckla ett färdigt politiskt, filosofiskt, juridiskt, ekonomiskt paket som man har redo och förberett för styrning. Alltså man kan använda de här idéerna och ge dem till en stat och låta dem styra med de här idéerna. Och vad som händer också under tidigt 70-tal är att keynesianismen, alltså den andra, fram till dess dominerande typen av liberalism, börjar också krackelera. Alltså likt den tidigare klassiska liberalismen så börjar keynesianismen under tidigt 70-tal att krackelera. Och det beror i huvudsak på att man inte längre kan förklara vad som händer. Keynesianismens idéer bygger, kan man säga, på att man kan reglera arbetslösheten och inflationen mot varandra. Så har du hög inflation så har du låg arbetslöshet. Och så kan du höja arbetslösheten lite så får du låg inflation. Men under tidigt 70-tal, på grund av oljekriserna, framförallt i Mellanöstern, så kom inflationen och arbetslösheten att stiga samtidigt. Vilket gjorde att det fanns liksom ett mycket svagare förklaringsvärde i de idéerna som hade formulerats utifrån de keynesianska idéerna. Det fanns en ingång från nyliberalerna där de sa att vi har förklaringen, vi kan förklara vad det är som sker, vi kan styra på ett sätt som liksom inte leder till de anomalierna. De kan liksom inte, det de gör blir bara fel. Det blir mer inflation, det blir mer arbetslöshet, det blir samhällskris. Vi kan ta över. Ungefär samtidigt så får man möjlighet att testa nyliberalismen på nationellt plan i alla fall. Det tyska fallet är också intressant, det kanske man skulle kunna nämna. För att det är en annan typ av nyliberalism som utvecklas i Tyskland redan efter andra världskriget. Men jag kan ta det sen. Där Chicago-skolan, alltså den skolan som har utvecklats med inspiration från Montpellier-sällskapet i Chicago, får fria tyglar att styra i diktaturens Chile. Hayek försvarar Pinochet med att en diktator kan vara liberal och att en demokrat kan vara totalitär. Och då är det vår skyldighet att stödja en liberal diktatur. I slutet av 70-talet sker också liksom lite senare den första stora vågen av nyliberalism i väst. Det sker genom implementering av idéer som har producerats i de nyliberala nätverken. Virginia-skolan blir oerhört inflytelserik i Reagan och Thatcher-administrationerna. Det som sker i princip är kraftiga nedskärningar i välfärden. Man sänker skatterna för de allra rikaste, både i Storbritannien och i USA och inte minst i Chile. Så krossar man fackföreningsrörelser. I USA, det är ett rätt intressant exempel, så utbryter ungefär samtidigt eller lite senare en AIDS-kris, alltså HIV, uppstår. Det är att man har nyliberala rådgivare i hela Reagan-administrationen. Lösningen på HIV- och AIDS-krisen blir att avskaffa rätten till sjukvård för personer med HIV på grund av att om man ger personer sjukvård eller rätten till gratis sjukvård så har de incitament att agera på ett oansvarsfullt sätt, alltså ha sex utanför äktenskapet. Men genom att ge dem ekonomiska incitament och inte på HIV kan vi lösa HIV-krisen. Konsekvensen blev liksom tiotusentals döda homosexuella. Ja. Nej, it's fine.
Are you trying to fix the system or change it?
I think to fix it we have to understand it first, right?
It's a fucked up system.
This is a fucked up system, I agree. I agree. I mean, it's it depends what you mean. No, I mean, it's
Because it's really boring to listen to someone who's trying to fix a fucked up system.
Yeah, I'm not
trying to fix the system.
I'm not trying to fix it. I'm trying to explain the system, right? No, it's fine. No, I'm trying to explain the system. I don't agree. It is fucked up.
So are you trying to change the system or to fix it? Because you cannot fix
it.
You cannot fix the system. The system is fucked.
I agree, and this is if you listen to me, this is kind of my point, I would say. Yeah, that's good. Yeah. Who knows who's calling? Right? Liksom, De strukturella konsekvenserna blir liksom att de huvudsakliga strukturella konsekvenserna av detta liksom i alla andra kriser och sådär som pågår blir att klassklyftorna som man har minskat och minskat under hela efterkrigstiden börjar skena igen, när de skenar som kanske som kraftigast i USA och Storbritannien. Och i USA lyckas man ju till och med få till en situation där lönerna helt lyckas stagnera. Liksom. Man lyckas stoppa löneökningarna. Men lyckas ändå på ett rätt intressant sätt få upp levnadsstandarden genom att införa kreditkort och sådär. Så folk belånar sig själva i väldigt hög utsträckning, vilket är en intressant case i sig. New York sker kanske en av de första stora nyliberala omsvängningarna på statsnivå redan på 70-talet. Och det beror på att bankerna inte vill ge lån till staden längre. Att staden tvingas i princip styras från bankkontoren. Bankerna kräver att man ska sluta satsa på välfärdspolitik och istället göra om New York till ett mecka för rika. Fungerar ungefär som tänkt. Man lyckas i princip byta ut stora delar av befolkningen. Fattiga har inte råd att bo i stan längre, istället för att ge lån till projekt där vanliga människor har råd att bo, så pumpar man in miljarder i lyxhotell, vilket gör att Trump blir en av de starkaste miljardärerna i stan. Tjänar oerhört mycket pengar på den strukturella omvälvningen. En annan, nästa våg av nyliberalism, kanske man skulle kunna säga det här är en konservativ våg med Thatcher och Reagan som kommer på 80-talet, sker på 90-talet. Så Thatcher och Reagan skulle kunna vara den första vågen av nyliberal styrning i väst som bryter igenom. Den andra vågen är kopplad till liksom någon typ av progressivt projekt med Clinton i Demokraterna och Tony Blair i Labour, där man försöker formulera nyliberalismen som någon typ av emancipatoriskt projekt. Alltså vi kan använda nyliberalismen för att bryta sönder klassklyftor, för att befria människor, för att göra att vi kan få den bästa vården genom valfrihet och så vidare. Vi styr genom ramar istället för detaljer. Vi kan behålla en rätt stor välfärd, men vi styr den på marknadssätt. Vi styr staten som om den vore en firma. Konsekvensen blev fortsatt massivt eskalerande klassklyftor. Underfinansierad sjukvård, mycket märkligt styrd sjukvård och sådär. Men man lyckas liksom samtidigt formulera om nyliberalismen så att man i princip inkluderar hbtq-rättigheter i den, när man tidigare varit starkt emot dem. Den första vågen nyliberalism var extremt så här, homofientliga kan man säga, liksom explicit så. Man var helt sammankopplad med idén om family values, ska man säga, kärnfamiljsidén och sådär. Därför att den var mest ekonomiskt rationell. Därför att en person som lever sexuellt promiskuöst är den person som kommer ta stora risker av HIV. Och det är dåligt för samhällsekonomin. Det var så man motiverade liksom det konservativa projektet. Så det fanns liksom en intressant sammanvävning av det konservativa och nyliberala även på det planet. Men det bröts upp på 90-talet när man inkluderade hbtq-personer. Man började tala om så här kvinnligt entreprenörskap och sådär. Någon typ av feminism inkluderades i det nyliberala projektet kan man säga. Detta gick också en australiensisk författare, Melinda Cooper heter hon, har skrivit rätt intressant om den utvecklingen i USA där homosexuella blev intressanta för den nyliberala rörelsen i princip först när bankerna märkte att man kunde tjäna stora pengar genom att låna ut pengar till deras husköp, och då kan man också så här sponsra idén om gayäktenskap och sådär. Man ville få in dem i samma liksom struktur med huslån och så som heterosexuella. Man fortsatte bekämpa alternativa livsstilar och sådär. De var fortfarande problematiska. Men man har inget problem med man ska inkludera liksom även andra konstellationer i tvåsamheten. Jag försöker typ sammanfatta lite, men jag tänkte man skulle kunna prata lite om Sverige också, men jag hinner inte, men jag tänkte prata lite om så här praktiska konsekvenser bara i några minuter, tror jag. Vi började ändå lite sent, så vi, men nu är jag nästan av, skitsamma. Ni får gärna räcka upp handen om ni har frågor. Nyliberalismen är liksom totalt dominerande i miljöpolitiken idag. Och det beror på de tankar som har formulerats i de här nätverken. Där man å ena sidan genom liksom massiv finansiering av kapitalet argumenterar för att den globala uppvärmningen är ett problem, men vi kan bara lösa den med marknadslösningar, alltså cap and trade kallar man det för. Vi sätter ett tak på hur mycket utsläpp som får genereras och sen låter vi företagen sälja och köpa rättigheten att släppa ut. EU arbetar primärt med det sättet. Vilket gör att man, staten eller enskilda myndigheter får inte gå in och säga till företagen att släppa ut mindre. Det är man förbjuden att göra. För det ska marknadssystemet som man har konstruerat, alltså cap and trade-systemet är liksom att staten konstruerat marknadssystem, man ska komma fram till de bästa lösningarna. Den andra idén man har som liksom fungerar samtidigt som det här är någon typ av teknologifetischism. Som ungefär går ut på att om vi fortsätter flyga och ger flygbolagen väldigt mycket pengar så kommer flygbolagen använda de pengarna för att uppfinna flygplan som kommer sluta släppa ut koldioxid och kanske till och med suga in koldioxid. Eller ska vi använda pengarna för att suga ner koldioxiden i marken så att ju mer vi spenderar liksom desto fortare kan vi lösa klimatproblemen. Så det är ena sidan och det är en oerhört problematisk lösning skulle man kunna säga. Den går i princip ut på att man inte ska göra någonting alls utan bara vänta på att entreprenörerna löser det åt oss. Och i praktiken har cap and trade-systemet, så utsläppsrättssystemet, gjort att man, företagen kan släppa ut hur mycket som helst. Men de kan säga att vi gör det inom ramarna för hållbart utsläpp. Så man greenwashar liksom hela utsläppsindustrin. Samtidigt finns det en annan del som man också finansierar samtidigt. Alltså samma rörelser håller på med typ ett annat så här projekt där man säger att det finns inga klimatförändringar alls, så pumpar man in pengar i det också, eller så säger man som vissa säger att nej, men det finns klimatförändringar, men fatta hur entreprenörerna kan bygga en ballvärld när öknarna breder ut sig typ. Och båda de här frågorna är liksom sammanvävda. Jag skulle säga att den typen av klimatförnekande som är väldigt explicit som glider in i tron om att entreprenörerna ska lösa allting åt oss. Eller att vi bara ska låta det cap and trade-systemet eller utsläppsrättssystemet. Jag tror vi hoppar lite. Men man skulle kunna säga att den nyliberala, vi avslutar här då. Nyliberalismen har liksom också, tror jag, när rörelser så här existerar över en längre tid så tenderar de liksom att brytas upp, det bildas olika skolbildningar och, vilket kanske blir tydligare i nyliberalismen där de har knutit sig olika konkreta, skulle jag säga, styrningsprojekt, ett konservativt och ett mer vänsterliberalt kanske, och det tror jag den utvecklingen man ser idag, man ser den i EU, man ser den i svensk politik. Där vi å ena sidan har partier som Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna. Som i allra högsta grad är inspirerade av nyliberaler som James Buchanan eller Röpke. Från den tyska ordoliberalismen som jag inte gick in på jättemycket. Å andra sidan har vi sådana som Annie Lööf. Eller kanske till och med stora delar av socialdemokratin och Miljöpartiet. Som tror att liksom man kan lösa problem med andra typer av marknads- och konkurrenslösningar. Man kopplar det till ett mer progressivt projekt. Men båda dessa då, liksom, både den auktoritära och den progressiva nyliberalismen liksom underbyggs liksom av en tro att det är statligt producerad konkurrens som kommer lösa allting åt oss, men den praktiska realiseringen av det kan man säga lite annorlunda. Och det finns då också liksom en stor antirasistisk nyliberalism som i princip går ut på att men rasism är dåligt därför att om vi har rasism så kommer alla losers som är vita att få privilegier som de inte förtjänar. Och så finns det de auktoritära då som säger nej, men de judokristna traditionerna är ju fundamentet för att människor ska kunna vara rationella och entreprenörer. Och så det är två väldigt så här, problematiska projekt som idag liksom står mot varandra. Som båda är nyliberala skulle jag säga. Både i Sverige men också i USA och Europa. Liksom, där vänstern så att säga liksom har helt fallit bortanför den här stora konflikten mellan två så här, djupt problematiska alternativ skulle jag säga. Det tog lite längre tid, förlåt för det.
Det finns, ska man rekommendera lite böcker också? Den här är jättebra. Det är typ en av The Road from Mont Pelerin. Philip Mirovski heter den som och Dieter Pleve. Det är en antologi om nyliberala projekt med utgångspunkt från det mötet 1947. Michel Foucault, den här killen, har skrivit en jättebra föreläsningsserie, Biopolitikens födelse, från 1978 tror jag. Biopolitikens födelse, det är en föreläsningsserie. Han är den första typ som kritiskt granskar den nyliberala rörelsen. Den är, och lyckas peka på att det här är ett aktivt, relativt statsvänligt projekt. Melinda Cooper har skrivit en jättebra bok som heter Family Values, om sammanvävningen med konservatism och nyliberalism, fokus på USA. Och kanske det bästa verket som har skrivits kom för ett par år sedan, Quinn Slobodian, en bok som heter Globalists. Det är primärt han som har liksom gått tillbaka och kikat på 20-talet. Han liksom visar också hur man liksom, det här var en väldigt auktoritär rörelse från början, när man stödde apartheidrörelsen, när man stödde militärjuntan i Chile och sådär. Liksom. Samtidigt som man satt och formulerade liksom en idé om att man var en progressiv rörelse, men man var väldigt, väldigt auktoritär och antidemokratisk. Liksom. Och det också låg i linje liksom, med tankegången.